har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Det är för jävligt det som har hänt. Det är det offentliga, det är det allmänna som man har huggt ner skog för. Jag tycker inte så ska man inte bete sig.
Mattias Karlsson har en intensiv brun blick och rundbågade glasögon. Han är ledarskribent på lokaltidningen Hallandsposten och kommer att bevaka fallet Jan Widiksson från mycket nära håll.
Jag tycker att det här är en väldigt intressant story utifrån mitt perspektiv som politikredaktör på Hallandsposten. Så ser jag här liksom hur individen i det här fallet Jan Widiksson har tagit sig frihet utanför sitt område. Tomt.
För samma tidning har ju Jan Widiksson erkänt att det är han som ligger bakom skogsavverkningen i Tylösand.
Caset har varit klart från början från min sida. Han har själv erkänt det. Det är den här skogen är borta. Han skulle bygga hus och jag antar att syftet är förbättra havsutsikten. Och jag tänkte det handlar egentligen om att bara hålla sig till den linjen hela vägen.
Mattias Karlsson kommer att peka ut Jan Widiksson som den skyldige. Långt innan dess att den juridiska hammaren slagit i bordet. Bara dagar efter avslöjandet om att strandskogen i Tylösand försvunnit skriver Mattias Karlsson en första ledartext i Hallandsposten.
Jag döpte den till skandalen i Tylösand för liksom på något sätt tidigt ändå tyckte jag det här är för jävligt. Då hade ju en person med det erkänt att han har gjort det. Så det gick att skriva om det på ett sånt sätt att det inte behövde hymla med vem det var.
Mattias Karlsson skriver att Jan Widiksson ställt sig över lagen och att han inte bara är strandskogens fiende utan hela samhället.
Vi har en historia på 90-talet vid två tillfällen han har tagit ner skog eller träd kan man säga. Han gör det en tredje gång. Och på det här området. Naturskönt område. Han äger marken på sin egen tomt. Med det här beteendet. Får han också. Det är ju hårda ord kan man tycka. Men jag tyckte faktiskt där och då att det var befogat. Så här beter man sig inte.
Mattias Karlsson tecknar bilden av Jan Widiksson. Som en återfallsförbrytare som missbrukat samhällsmedborgarens rättigheter. Och att en stor skugga ska falla över kommunen som inte agerat hårdare mot Jan Widikssons tidigare ingrepp i strandskogen. Mattias Karlsson uppmanar nu kommunen att en gång för alla sätta hårt mot hårt.
Man har fått de här böterna och sen har det liksom inte hänt mer. Och nu kände jag, ganska ny som jag är i min post, det har knappt varit ett år, att om man har den historien bakåt så finns det tillfällen han gjort likadant innan. Och sen nu så skövlar han en skog på 2000 kvadratmeter. Då tycker jag det är kommunens skyldighet att visa att det här får ju inte fortsätta, för så här får man inte bete sig liksom. Jag vet inte om det har tagit skruv hos kommunen eller inte, men det är ju min åsikt att det är ju kommunen som måste vara drivande i den här processen. För sätter man inte ner foten nu, då känner jag att det är ju kört för alla andra. Var kommer nästa skog att falla någonstans?
Från Third Ear Studio, det här är Uppgång och fall. Idag, om tallslakten i Tylösand. Nästa avsnitt kommer att släppas här om en vecka. Men vill du lyssna på hela serien direkt kan du bli prenumerant hos oss. För 49 spänn i månaden kan du förhandslyssna på alla våra program utan reklam. Då stöttar också vår journalistik och gör det möjligt för oss att fortsätta berätta såna här historier. Gå in på thirdear.studio och teckna en prenumeration. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen. Jag heter Mårten Trofast och det här är andra delen. Pinus Mugo. Högst upp i ett hus på Kungsgatan i Halmstad arbetar Anders Thorén. Han har en ljusblå skjorta och kavaj. 2018 var han chef för teknik- och fritidsförvaltningen. Med andra ord, de som ansvarar för kommunens skogar.
Jag satt på mitt kontor och inkom en medarbetare och visade mig ett foto, ett färgfoto på en yta då nära havet där man mest ser rester av den skog som då en gång har stått på den här ytan. Man kan nog skönja en del stubbar och det ligger kvar lite grenar och kvistar och sådär, men ytan är i princip ren och det är en ganska stor yta. Och det första jag tänkte var nog att, oj då, det har ju blåst de senaste dagarna. Så jag tänkte nog att stormen har tagit de här träden. Men efter några sekunder så insåg jag snart att så kan ju inte vara fallet att all skog har blåst bort. Då borde ju några träd stå kvar åtminstone. Och sen när jag började ställa frågor till medarbetaren som kommer in så förstår jag ganska snart att här har någon sågat ner de här träden.
På färgfotorna kan Anders Thorén se ett hål i strandskogen mellan Älgvägen och havet. Och det är framförallt en grej som han reagerar på när han synar fotografierna.
Att något enstaka träd eller någon topp försvinner, det får man nog räkna med i många kustsamhällen tror jag, där någon tycker att någonting står i vägen. Men, och det har vi varit med om här i Halmstad också, att enstaka eller fåtal träd har fällts, men inte av den här omfattningen. Detta var något helt nytt för mig. Och jag tror att de flesta kände likadant. Att det var så många träd som hade försvunnit.
Och de här träden, den här marken, ägs av kommunen.
De där träden som togs bort, det var ju Halmstadbornas träd som hade sågats ner. Och det fanns ju både ett emotionellt värde, ett värde för naturen såklart, att de skulle stå kvar där de var. Men också ett ekonomiskt värde som någon hade plockat bort.
I Hallandsposten har Anders Thorén kunnat följa rapporteringen. Att det är en privatperson som verkar ligga bakom skogsavverkningen i Tylösand. Jan Widiksson har ju som bekant själv erkänt.
Det stod ju ganska snart klart vad det var som hade hänt då de lokala medierna började rapportera om det här ärendet. Och man ska inte hålla på med den här typen av aktiviteter där man liksom utan lov ger sig på andra skog.
Kommunen förbereder nu en stämning mot Jan Widiksson. De tänker kräva honom på ett skadestånd. De vill ha ersättning för de träd som sågats ner. Men vad är en skog egentligen värd?
Ja, eftersom jag är långt ifrån expert på detta och kanske inte någon annan heller i kommunal verksamhet, även om vi har väldigt duktiga människor som sköter våra skogar, så var det nog svårt för oss själva att snabbt räkna ut hur många träd det skulle handla om. Och därför tog kommunen hjälp av en konsult som är väldigt duktig på detta.
Okej, så det här är trädkontoret alltså?
Ja, i dubbel bemärkelse.
Ja.
Både företaget och det riktiga. Så det är, här är vi...
I en vindsvåning i centrala Malmö ligger trädkontoret. Ja, det heter så. Och det finns ett sånt. Det drivs av Johan Östberg. Han har stora, klarblå ögon och ett vältrimmat skägg. Han är docent i landskapsarkitektur, utbildad landskapsingenjör och certifierad arborist. Han är med andra ord expert på träd. Och Johan Östberg har under 3 års tid utvecklat en modell som beräknar vad träd är värt. Och som kallas Alnarpsmodellen.
Och Alnarpsmodellen är ju egentligen en mycket enkel modell. Den är mycket krass på ett sätt. För den svarar bara på frågan hur mycket skulle det kosta att återanskaffa samma träd på samma plats i samma skick som det vi vill värdera. Vi pratar aldrig egentligen om biologiska värden eller kulturhistoriska värden eller sociala värden, även om träd kan ha jättehöga sådana värden.
En höstdag 2018 får Johan Östberg ett samtal från Halmstad kommun.
Då visste ju då Halmstad kommun att jag hade utvecklat den här modellen och att jag hade gjort en del uppdrag innan. Så att de kontaktade mig och sa mer eller mindre att det var en privatperson som hade sågat ner träd. Och jag förstod väl inte riktigt omfattningen av det när jag tackade ja till uppdraget. Det var först senare när jag började få allt material tillskickat till mig och gjorde platsbesök där jag förstod att det här var nog till antalet i alla fall ett av de största fallen i hela Sverige.
För att förstå lite vad det är som hänt i Tylösand behöver vi backa banden lite. För den skog vid stranden som löper längs med Tylösands kust har inte alltid funnits där. Anledningen till att den överhuvudtaget existerar har att göra med något som kallas för sandflykt.
Så sandflykt, det handlar om att vi inte har någon vegetation som binder sanden. Alltså man tänker rötter eller sånt som hindrar att den blåser iväg. Så att vid kraftiga stormar, vi har vindbyar, så kommer sanden att blåsa iväg. Och den kan flytta på sig riktigt mycket.
Förr i tiden var sandflykt ett stort problem i Tylösand. För sanden blåste in över åkermarker och gjorde skörden dålig. Och man behövde göra något för att förhindra flykten. Det man kom fram till var att det mest effektiva sättet att förhindra sandflykt var att plantera en så kallad skyddsskog. Behovet av skyddsplantering i Tylösand bedömdes under mitten av 1800-talet vara så stort och samhällsviktigt att staten övertog marken för att påbörja planteringen av strandskog längs kusten. Det fanns bara ett stort problem. Sanden.
Så platsen är ju mycket, mycket, mycket torr. Man kan ju tänka sig själv att försöka plantera träd på en sandstrand. Det är en stor utmaning. Så mycket torrt, mycket varmt. Vi har inte så mycket organiskt material. Man kan tänka sig när man gräver i sin trädgård eller ute i skogen så har man det här liksom mulliga, det här mörka jorden. Den finns ju inte överhuvudtaget. Så att det är ju lite som att försöka plantera träd i en sandlåda.
Nej. Att plantera träd i en gigantisk sandlåda låter ju inte alldeles enkelt. Men det finns en art som kanske skulle klara av att växa i den näringsfattiga torra sanden. En art som inte växer naturligt i Sverige. Som har sitt ursprung i bergsområden i Syd- och Centraleuropa. Som är hemma i Alperna, Karpaterna och Pyrenéerna. Som kan växa i ogästvänliga bergsområden. Med dålig jordmån och tuffa väderförhållanden. Den heter på latin Pinus mugo, eller ja, bergtall. Och det är den här arten som staten under mitten av 1800-talet planterar längs med Tylösandstrand. Och det tar tid för bergtallen att nå sin fulla potential. Den växer nämligen extremt långsamt. Först blir den som en tät buske med grenar som växer horisontellt nära marken. För att med tiden kröka sig uppåt och bli mer trädlik. Lite som en högaffel typ. Bergtallens barr är smalspetsiga som lansetter och mörkgröna. Eller vintergröna som det kallas. De behåller nämligen sin gröna färg året om. Och för att föröka sig producerar bergtallen små runda kottar som i mogen ålder öppnar upp sig och släpper ifrån sig sina frön, som kan gro och utveckla nya plantor. Och så här har bergtallen i Tylösand fått hålla på i 150 år och blivit till en snårig, tätbevuxen strandskog med rötter som binder sanden och skyddar kustborna från sandflykt. Men så en sensommardag 2018 är en del av strandskogen i Tylösand borta. Inte en enda bergtall finns kvar. Till och med stubbarna har försvunnit. Halmstad kommun misstänker att det är Jan Vidiksson som ligger bakom avverkningen och tänker kräva honom på ett skadestånd. Och det är nu som den certifierade arboristen Johan Östberg från Trädkontoret kommer in i bilden.
Ja, så mitt uppdrag, det handlar ju om att sätta ett värde på detta i form av kronor och ören. För att på något vis så är det ju det som är den springande punkten när man då pratar om utredningar och sånt. Vad är egentligen det ekonomiska värdet?
Huvudregeln inom skadeståndslagen är att den som blivit skadad ska försättas i samma position som innan skadan. Johan Östberg ska alltså ta reda på vad det skulle kosta att återställa skogen i det skick som den var i innan den sågades ner. Och vi snackar alltså inte om att man ska återplantera några små plantor som ska få växa i sådär 100 år, utan om fullvuxna träd som ska köpas in på plantskolor runt om i Europa och fraktas hela vägen till Tylösand och grävas ner i jorden. Johan Östberg ska räkna ut ett så kallat återanskaffningsvärde.
Så en stor utmaning som vi har vid all ekonomisk värdering, det är ju att kunna köpa in någonting som är likvärdigt. Men hur hittar man ett likvärdigt träd som är 100 år gammalt? Det där är en stor, stor utmaning.
Det finns bara ett sätt att försöka ta reda på vad den avverkade strandskogen är värd. Att göra en gedigen, grundlig undersökning på plats. Det kan närmast liknas vid en kriminalteknisk undersökning. Eller nästan i alla fall. Och i oktober 2018 beger sig Johan Östberg till Tylösand. Med sig har han måttband, karta och kamera.
Sättet som man ska ta sig dit, då är det ju att man går längs med en stig längs med havet. Så att det är fullt med uppvuxna träd, det är ganska vildvuxet och lite snårigt. Och sen så kommer man bara ut och då ser man det här stora, stora kalhygget. Så det är väl som man kan tänka sig att en storm har dragit fram.
Johan Östberg ska ta reda på hur många träd som en gång stod på kalhygget. Vad det var för typ av träd, hur stora de var och i vilket hälsotillstånd de befann sig i vid tiden för avverkningen. Utmaningen är bara att det inte finns några träd kvar på platsen. Knappt ens en stubbe. Det finns ingenting och gå på.
Och hur går jag då tillväga? Ja, den är ju ganska utmanande just på den här platsen i och med att alla träden är nedsågade. Alla stubbar i princip är bortflisade. Allt ris är också borta. Så det jag egentligen står inför, det är ju bara en kal öppen plats där man ser flishöga. Så att det är en av de svårare värderingarna som jag har varit med om.
Johan Östberg måste helt enkelt hitta ett annat sätt för att räkna ut hur många träd som en gång stått här.
Vi har ju ändå lite utgångspunkter, så att jag sa ju det att jag vandrade ju i skogen ut till det här kalhygget och där kunde jag ju se träd såklart. Så att vi vet ju lite vilka träd som växer nord och syd om det här området. Till väst så har vi havet, så där finns ju ingenting, och till öst då har vi ju själva huset, fastigheten, och där finns ju inte heller någonting. Men i nord och syd så finns det ju faktiskt vegetation kvar.
Genom att syna strandskogen runt omkring den avverkade platsen kan Johan Östberg skapa sig en ungefärlig bild av hur det såg ut här innan träden försvann.
Mestadels så är det ju så kallad bergtall, och det var ju det man planterade från första början. Sen har det ju allt eftersom kommit in lite andra arter också, så att vi har ju inslag av exempelvis al och det finns några ekar och lite björk också. Men absoluta merparten är ju fortfarande bergtallen.
Johan Östberg mäter upp 4 stycken ytor i strandskogen som ligger norr och söder om den avverkade platsen, så kallade provytor.
Så jag har mätt ut 5x5 meter på olika platser både i...
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Nord och syd, och sen inventerade jag, alltså kollade på alla träden innanför de här ytorna.
Att räkna ut exakt hur många träd som en gång stått på det avverkade området är omöjligt, eftersom stubbarna är borta. Men genom att räkna hur många träd som ryms inom provytorna i skogen runt omkring får Johan Östberg en fingervisning om hur många träd som sågats ner.
Det är ungefär lite som att vi gör en enkätundersökning. Man frågar 1000 svenskar, vad kommer ni rösta på? Så får man reda på ungefär vart det barkar.
Och Johan Östberg har också tillgång till andra hjälpmedel.
Vi har ju också jättebra numera med bra satellitbilder. Det har ju utvecklats otroligt mycket. Så baserat då på att se vad som finns runt omkring och sen också då satellitdata, så kan jag då ändå räkna ut hur många träd det borde ha funnits där på platsen.
Enligt Johan Östbergs beräkningar är det många träd som försvunnit. Det rör sig totalt om cirka 2000 kvadratmeter skog, mellan 302 och 476 träd. Och enligt provytorna bestod skogen till största del av Pinus smugo. Över 70% av träden var bergtall. Och bergtallen, den växer som bekant oerhört långsamt, vilket också gör den osedvanligt dyr.
Så utav nästan alla träd vi kan köpa in i plantskolorna så är bergtallen ett av de dyraste.
På plantskolan kan en enda bergtall kostar över 300 000 kronor. Och vad var nu Johan Östbergs uppgift? Jo, att räkna ut vad det skulle kosta att återställa den avverkade skogen. Att sätta ett värde på den i form av kronor och ören. Som sen ska ligga till grund för det skadestånd som Halmstad kommun avser att rikta mot Jan Widiksson.
Och baserat på de här provytorna, baserat på storleken på hela området, så rör det sig mellan 19 miljoner och upp till 54 miljoner kronor.
Det är en gråmulen höstdag den 12 november 2018. Cirka 2 månader efter att avverkningen upptäckts. Kommunens förvaltningschef Anders Thorén har kallat till presskonferens på Älgvägen i Tylösand, bara några meter ifrån Jan Widikssons tomt.
Det blev ett väldigt stort medialt intresse för den här händelsen naturligtvis. Så är det ju alltid när det oväntade sker. Och det sker väldigt sällan också i den här omfattningen.
Anledningen till presskonferensen är att trädkonsulten Johan Östbergs utredning nu är klar. Och Anders Thorén vill berätta för Halmstadborna om vad som hänt alldeles bakom honom. Om skogen som försvunnit och vad det kommer kosta invånarna att återställa den.
Och vi hade valt att lägga presskonferensen på plats. Dels för att medierna skulle kunna se själva vad som hade hänt. Och att det fanns möjlighet att intervjua kommunens företrädare. Vi var flera stycken på plats, och att också kunna ta bilder på det som hade hänt. Så att det var tanken att vi skulle ses just där.
På plats på Älgvägen i Tylösand är naturparkmästaren, stadsträdgårdsmästaren journalister från radio, tv och lokaltidningen Hallandsposten. Bland annat ledarskribent Mattias Karlsson.
Vi vill en samling med kommunala tjänstepersoner och vi vill ha artikeln från Hallandsposten. Jag vet inte om tv var där precis då. Men mitt i allt det här så steg ju Jan Widersson in i den här skaran och jag upplevde en väldigt konstig stämning. Och han kommenterar det själv också, Jan Widersson, men framförallt han går fram till mig, dricker fram handen och säger ganska högt och tydligt att jag till min skyldige. Kommunala företrädaren blir ganska tagna på sängen, väldigt tagna på sängen av att han var på plats. Och det var inte så lätt för dem heller att komma in där och den skyldige platt plötsligt. Så det var en väldigt speciell stämning.
Då kommer personen som äger tomten fram och säger hej och är väldigt trevlig på alla sätt och frågar vad som sker. Och då förklarar jag att det var en presskonferens och han vill också liksom ha ett ord med i laget så att säga. Och jag sa, det får du gärna, men när vi är klara, för att den här presskonferensen, den var ju till för medierna, pressen, och inte någon annan så att säga. Så att, nej, men han dyker upp där.
Och så inleds presskonferensen på Älgvägen i Tylösand.
Det är en mycket allvarlig händelse. Det skadar de höga naturvärdena vi har bakom oss här. Det skadar den biologiska mångfalden. Det finns ett antal olika trädslag och mängder av arter som har drabbats negativt på det här sättet när den här skogen har tagits ner. Man får inte göra på det här sättet. Man får inte fälla träd på någon annans mark. Man får inte gå in i den här vegetationen på det vårdslösa sätt som har skett här.
Det är en minst sagt märklig stämning på Älgvägen i Tylösand, där den misstänkte klampat rakt in i ansamlingen av journalister och kommuntjänstemän. Och ännu konstigare blir det när Anders Thorén presenterar kommunens skadeståndskrav.
Och jag vill minnas att de där och då på den här pressträffen berättar att de har skadeståndskrav på 20 miljoner. Vilket alla och hicka till liksom, det var en ganska stor summa för den här skogen.
Insatserna har höjts. Tidigare har Jan Widriksson fått böta några tusen för sina olovliga ingrepp i naturen. Men nu tänker kommunen kräva honom på närmare 20 miljoner kronor. Och efter presskonferensen tar Jan Widriksson tillfället i akt och bjuder in både journalister och kommunens tjänstemän på sin tomt.
Då får man ju se det från ett annat håll. Ifrån en privat tomt, så att säga. Jag hade ju sett den här platsen fast ner från havet då, där allmänheten har tillträde. Och nej, men man ser ju liksom vad som har hänt. Det har ju öppnat upp sig plötsligt på den här tomten. Och träden är ju... De är ju borta. Det är ju helt tydligt.
Och långt bort i fjärran ser Anders Thorén något.
Jag ser ju en tom yta och jag ser ett blått hav och en grå himmel som det var den här dagen. Det gör jag.
Från Älgvägen kan Anders Thorén skönja horisonten.
Ja, men det var en märklig känsla på något sätt liksom, tänker jag alltså. Gjort det här för att man ska se sjön. Ja, det kan ju inte vara något annat skäl liksom till det. Man ska inte bli för, absolut inte känslosam i detta också, men det var en märklig känsla, svår att ta på måste jag säga. Så att sen så lämnar vi tomten och skiljs åt.
Men där på Älgvägen händer också något annat. För när SVTs reporter sticker mikrofonen till Jan Widriksson säger han något som kommer bli starten på en lång och mödosam rättstvist.
Jag har inte tagit ner några träd, så det är, jag vet inte vad jag ska svara på det.
Vi Så det är ju inte bra. Det måste ju bli färdigt här. Nu rinner vattnet ner, så nu får man ju byta isolering här nu. Så det måste ju bli färdigt. Det är inte bra att stå som det gör.
Jan Widriksson står och tittar på baksidan av det som ska bli hans nya drömkåk. Men han är inte riktigt där ännu. Huset har nämligen börjat ta in vatten. Jan Widriksson tar fram mobilen ur sina vita jeans. Han riktar kameran mot huset och börjar filma.
Ja, Kristoffer, kunde du inte satt ett plaströr som avleder vattnet eller att det rinner på isolering hela vägen ner? Eller vad tycker du som byggare? Är det inte en åtgärd som hade varit lätt att genomföra för 2,5 år sedan? Hör av dig. Ja, men det är en sån detalj, vad fan. Varför kan de inte leda bort vattnet? Ja, nu får de byta där. Ja, det hade man fått byta ändå kanske, men det...
Men du skickar bara en film med en frågeställning då?
Så. Till han som håller i bygget så får han själv svara varför inte det har blivit gjort.
Effektiv kommunikation.
Ja, det är det. Och han vet att jag är rädd, så jag hoppas han får dåligt samvete också.
I nära 1,5 år har bygget på Älvvägen 19 stått stilla. Kommunen anser att Jan Widriksson inte följt bygglovet. Han måste nu riva och göra om stora delar av huset för att få flytta in. Men det börjar bli bråttom. Ett bygglov gäller nämligen bara i 5 år. Och Jan Widriksson funderar på att låta huset stå tomt för all framtid. Som en liten gåva till kommunen. En skamfull påminnelse av deras hantering i husfrågan.
Det blir 20 sen, eller lite för högt där i kanten.
Så det har varit en del turer?
Många turer. Jag kan visa alla mejlen, så egentligen fattar jag inte hur jag åkat med det med så mycket jävla jobb för att man vill göra någonting lite unikt. Just.
Men vad har det kostat det här då?
Nej, än så länge har jag knappt räknat ihop det. Jag har inte velat tänka på det. Men
det är en del.
Ja, det är inte billigt, men du kan få summan sen när det är färdigt, för det vet jag inte själv än.
Men vi snackar 10-tals miljoner, eller?
Ja, ja, för fan.
100 miljoner?
Nej.
Byggandet av drömkåken på Älvvägen är inte den enda striden Jan Widriksson tagit med kommunen. Under presskonferensen 2018 får han höra att kommunen tänker begära ett skadestånd på nära 20 miljoner kronor. Eller 25 miljoner inklusive moms. Vilket Jan Widriksson är noga med att poängtera.
Kom ihåg, vi stod här på cykelbanan. När han sa det så tänkte han driver med, men det kan inte vara sant ju. Jag menar, jag har ändå hållit på med så mycket affärer och fastigheter. Jag tänkte 25 miljoner, det är ju bakom all rim och reson ju.
Jan Widriksson förstår inte hur Anders Thorén på kommunen kunnat köpa den värdering som Johan Östberg gjort och kommunens vägnar.
Hur han kan köpa en värdering på 25 miljoner inklusive moms på en yta på 1900 kvadrat när det speglar vad man ger för en gård på flera hundra tunnlar där man äger marken, byggnader och du får maskiner. Jag tror till och med det är möblerat för 25 miljoner. Hur fan man kan acceptera en värdering, det är ju hans största misstag. Han lutar sig bara till, ja, jag går på värderingen. Ja, då får ju de förklara hur de kan värdera så högt på denna typen av skog.
Jan Widriksson misstänker att kommunen vill straffa honom extra hårt. Just för att han är Jan Widriksson.
Summorna är horribla och frågan är varför har jag fått så mycket? Jag menar, vem kan betala mer än några 100 000, och det är väl mycket pengar det.
Idag vill Jan Widriksson inte längre erkänna det han erkände för Hallandsposten 2018. Att det var han som tog ner strandskogen i Tylösand. Men han säger sig veta vem som gjort det. Anders Thorén håller inte med om att kommunens skadeståndskrav mot Jan Widriksson skulle vara en personfråga. Och kommunen bedriver skadeståndet mot Jan Widriksson som ett civilrättsligt mål. Han skulle kunna betala de där 20 miljonerna och då skulle den här saken vara ur världen. Men eftersom Jan nu nekar till avverkningen finns det bara en utväg för kommunen om de vill ha sina pengar.
Det var med viss förvåning som jag ändå förstod vad det var som hade hänt. Men det blev ju klart liksom vad orsaken var. Och det kan aldrig vara någons rättighet att såga ner andras träd. Och här var det ju skattebetalarnas träd vi pratade om. Så att, det var ett enkelt beslut för oss att överlämna den här frågan till polisen.
Enligt anmälan så har ju då ett stort antal träd fällts på en ansenlig yta som tillhör kommunen.
Jakob Weitner är utredare på polisen i Halmstad. Det är han som får kommunens anmälan på sitt bord. En anmälan om grov skadegörelse i Tylösand.
I den här anmälan som kommunen gör så har vi också en utredning som är utförd av Johan Östberg, heter den här docenten på SLU i Alnarp. Och där i den har han gjort en beräkning av hur många träd som ska ha fällts på platsen. Och hur stor ytan är och kostnad för att återställa de här träden och skogspartiet i det skick som det var.
I anmälan som kommunen gör till polisen står det att en känd gärningsman har avverkat ett skogsparti som ligger mellan hans fastighet och havet. Det är Jan Vitiksson man avser. Och beteckningen känd gärningsman får vi anta har att göra med att Jan Vitiksson två gånger tidigare fått böta för att han tagit ner träd på kommunens mark.
Det är en besvärande omständighet kan man ju säga.
Och att hitta ett motiv till avverkningen har inte varit svårt.
Det dröjer inte många veckor efter den här avverkningen av skogen som den huvudmisstänkte planerar att stycka av fastigheten och sälja. Så det är inte bara havsutsikt utan det är även att kunna tjäna pengar på att sälja en del av fastigheten med havsutsikt.
Men polisen kommer inte ta in Jan Vitiksson på förhör riktigt än. Istället inleds nu ett klassiskt utredningsarbete för att klarlägga vad som hänt.
Jag hör runt med grannar vad de har sett och vad de kan förtälja kring det här. Om de har sett några sågar och vad de vet i övrigt. Men det är det ju väldigt få som gör, vet någonting alltså. Eller har sett någonting.
Jakob Weitner får en konstig känsla i kroppen när han hör runt med grannarna på älgvägen.
Jag får intrycket av att de allra flesta borde ha sett någonting men av olika anledningar inte vill berätta vad de har sett och vad de vet. Det har ju avverkats mellan cirka 300-500 träd. Ganska nära de här adresserna som grannarna bor på och det borde tagit lite tid. Och det hörs, det borde väcka deras nyfikenhet. Men det gör det alltså inte. För de allra flesta i alla fall.
Men det finns en person som har gjort viktiga iakttagelser. Mannen som bor i grannhuset. En sommarboende som egentligen lämnat Tylösand för sommaren. Men av någon anledning varit förbi huset tillfälligt i mitten av augusti 2018. Och då sett något.
Och han berättar ju för oss att han har sett en person med arbetstypiska kläder med hjälp av motorsåg sågar ner de här träden. Och han berättar också att han ska ha fotograferat mannen med den här motorsågen i sina händer.
Du har hört den andra delen av Tallslakten i Tylösand. Nästa avsnitt av serien kommer att släppas här om en vecka. Men vill du lyssna på alla avsnitt direkt och dessutom slippa reklam kan du bli prenumerant hos oss. Det kostar 49 kronor i månaden och då får du också tillgång till våra andra program. Gå in på thirdear.studio eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Producent för det här programmet var David Mehr. Slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Anne Skog Åbel och ansvarig utgivare Martin Jonsson. Arkivljuden är hämtade från Sveriges Radio och Sveriges Television. Jag heter Mårten Trofast. Tack för att du lyssnar. Vi hörs.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.